Ilse Werners vidunderliga leverne. Aldrig har väldigt högtyska kulturarvet framfört en sådan stjärna, en sådan skapelsens allra ljuvaste frukt, som den visslande valkyrian Ilse Werner. Många har känt sig kallade att sedan dess återuppväcka denna läpparnas allra främste traktör, denna pilutandets pionjär, men få har nått längre än när den rumenskäcks centriker Nigerias skalapagos sen stormig novembernatt förfrös ansiktsmuskulaturen i ett intrikat försök att förföra sin idol, död sedan ett år. Iskristallerna hade ansamlats runt samtliga blodkärl i Jerjas bleka nunna och perpetuerat den till ett slags akustiskt fulländat blåsinstrument ämnat för klesmer och eller bebop, men vad brydde sig Ilse om dylikt, hon var ju för fan död. Rejält dessutom. Men, tänkte Jerjas, det har väl hänt konstigare saker än att den döda visselvitoser vaknat och proklamerat sin kärlek till rumenska frostskadade excentriker. Sålunda ihärdade herr Galapagos i sina återupplivningsförsök och lyckades efter ett antal mer eller annan icke-kolsyrad läskedryck uppbringa tillräckligt med välmjälstrande ljudvågor från sina stämband för att åstadkomma det som ingen tidigare gjort med undantag för honom själv vid en kulturfestival utanför Obergurgl 2 och en halvtimme tidigare. Ilses återkomst till livet fick dock ett antal spännande följder långt utanför Rumeniensbergs bemängda gränser. Exempelvis fick ordföranden för folkdansens vänner i Tibro, Sverker, utom socknorm, MC Mutri, plötsligen insikt om att masurka var djävulens påfund och endast undantagsvis får framföras utan tillbörligt tillstånd från Opus Dei. Dessutom kom tjogvis med anmälningar till JMO från sura döjnar, som inte uppskattat att rumänen rekryterat vilsna ungdomar i suspekta chattrum till okkulta ceremonier ämnade att glorifiera Roger Pontares musikaliska arv. Detta hade försvårat de avlidnas vila då Pontares musik med bästa vilja kan liknas vid Tondebas riksförbunds julkonsert för säckpipa och kazoo. Hur som helst. Ilse blev återuppväckt medelst de ljuva tonerna från Jerjas kristallinas trupphuvud. Självklart framförde han flertalet värmande hårdrocksballader och barnvisor i glada tonater, med en smackfull tolkning av Nazarets Lovehuts jazzdur, som grande finale. Ilse vaknade och proklamerade omgående att hon ville slippa höra sån skit. Du borde spela någon Toto, eller kanske Smokie. Varefter hon sträckte på sin seniga högerarm i en svepande gest menad att distrahera Jerjas, medan hon obemärkt smet punkt på andra versen av extra numret var hon redan trygg på andra sidan Balatonsjön, och traskade muntet vidare mot Nordeuropa och sina ariska hemtrakter. Således var en kulturkrock med nutiden att se som tämligen överhängande. När hon strosade genom mellersta Moldavien kom hennes bästsäljande singel ut postumt, vilket ledde till världshistoriens mest meningslösa juridiska tvist, där Ilses faktiska livsduglighet ifrågasattes i grunden. Något rörande reproduktionsduglighet kom också på tal, men Ilse avfärdade detta, som illasinnade antydningar ämnade att underminera hennes trovärdighet, som äktisk modersfigur för det visslande VCU-gen, Ilses fanklubb, som sedan grundandet 1938 vuxit till en mindre religion i Sydthüringen. Detta kände naturligtvis inte på vem till för de inkvisitiva makter som bevakade dylika förehavanden var sedan länge rätt slöa, mest spelande skanasta och ointresserade av att slå ihjäl hedningar. Om påven hade fått berättat för sig hur den visslande armadan farit fram hade han förmodligen bränt alla broar mellan Potsdam och andra riket. Men som läget nu var kunde visselarmén lugnt fortsätta sin huvudlösa dyrkan av Ilse och hennes samtliga livstider. Juridiktvisten kunde mot bakgrund av tidigare prejudicerande fall, till exempel doktor det vs professor Frankenstein, lösas utan att konsensus uppnåtts, och sålunda slog länsrätten i Glocksbury fast att Ilse varken var död eller en särskilt livsduglig person. Följaktligen sattes hon åter i musikaliskt arbete, även om läpparna var lätt mumifierade kunde man känna vinddraget från forns stora glansdagar. Särskilt lyckad blev Ilses Hadawaikover med tillhörande 5 minuters visselrap med en sunts ackompanjemang doftande av tidigt 90-tal. Hiten med stort H, Virmarschen musik, fick nytt liv med ett hiphop-beat i en WA-stil och gästrap av Tupac, som även han provade på vissling. men den riktiga juvelen i kronan var utan tvekan harder, faster, skoter, där Ilses högtyska accent kom till sin fulla rätt. Albumet sålde dubbelplatina den första veckan och världsturnén bokades illa kvickt. Kort därefter briserade bomben. Kvällstidningarna fick nys om att Ilse borde vara stendöd eftersom hennes runa fanns inramad i Hall of Fame hos det ostpommerska hovmusikantförbundet. Hur kunde hon ändå framanna massiva biljettförsäljningssiffror? Det hela stöttes och blöttes utförligt i flertalet centraleuropeiska tidskrifter av tvivelaktig karaktär, medan folkets kärlek nådde närmast fanatisk gudadyrkan. Inte blev hypen mindre av att Ilses nekrolog passade emo-kidsen som hand i handske. Svartfisknets handske med diverse döda hudflickar och gammal spets. Spekulationerna om hennes troliga livslängd framöver attraherade samtidigt stora mängder riskkapitalsäventyrare, som investerade astronomiska summor hediefonder och franchiserätter helt utan egentlig verklighetsanknytning. Det verkade nämligen vid tillfället vara en ypperlig idé. Nåväl, så långt om Ilses återuppståndelse och dess efterverkningar. Vi går nu 20 år och 13 dagar bakåt i tiden för att skärskåda de socioekonomiska faktorer som föranledde Ilses något makabra levnadsberättelser. Det handlar framför allt om bakverk och baggarnas benägenhet att blanda ihop mjölsorter med diverse vodoingredienser som kan ställa till det riktigt ordentligt i fel händer. En handfull dylika vita puder, exempelvis ormtungpuder och kristallmet, orsakade under denna vår flertalet mjöliga skandaler där så kallade totenbrot och oblater blev till dödsdomar för icke-omtanande experimentglada ungdomar, med rykta i den allmänna pulverliberala stämning som svepte in över stora delar av Västsmåland. Offren var i de flesta fall fula och äckliga redan innan de började sniffa hemskheterna, vilket naturligtvis utgjorde förmildrande omständigheter då saknaden dämpades. Folk var tvärtemot rätt glada att slippa drägen, och sålunda tilläts det bero utan inblandning.